Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Systrarna Britton, din kropp, dina val. Det här är en podd om graviditet, förlossning och livet som förälder. Oavsett om du väntar barn, är mitt i familjelivet, drömmer om att skaffa barn eller bara är allmänt nyfiken, så handlar det här om din kropp och dina val.
Jag hoppas kunna hjälpa dig att göra medvetna, informerade val när det kommer till din kropp. Du lyssnar på systrarna Britton, din kropp, dina val. Med mig och Kokoa.
Och med mig, Asabia.
Hoppas du får komma tillbaka till ditt ankare. För du är helt grym. Jag ser dina förberedelser.
Och bara... Vi får här i podden.
Nej!
Tyst med.
Okej.
Okay. Inga spontana samtal, snälla.
Hej och välkomna till systrarna Britton.
Nej,
jag sitter
börjat?
Här och dikterar. Ja, vi har börjat. Ja. Jag sitter här och dikterar att man inte får prata om någonting utanför podden. Det är jag, Asabia.
Och det är jag och Pokoa.
Och idag har vi med oss en special guest. Min kompis och kollega, Ida. Välkommen hit.
Tusen tack.
Så fint att du är med oss. Du är ju barnmorska och en underbar person, om inget annat. Jag träffade ju dig när jag pluggade till... barnmorska, när du jobbar på BB Stockholm. Och det blev bara så att jag gick med dig ett pass.
Mm.
Och jag blev helt otroligt inspirerad av dig.
Förtrollad.
Ja, men jag blev lite förtrollad, för att det var liksom helt... Nu, på de åren har man ju lärt sig så mycket och så här, sett hur man vill vara som barnmorska. Men det var typ första gången som jag såg någon som, ja, men, som jobbade som jag ville jobba. Jag hade liksom aldrig sett någon vara så där lugn och varsam och låta det ta tid och man behöver inte vara där och pilla. Du sa till mig väldigt snällt liksom, när jag var väldigt snabb efter den där födseln. Det är typ också en av få födseln som jag minns, för jag har så dåligt minne. Men den minns jag. Men då var jag skulle väl typ så här klämma på magen och dra i navelsträngen och hålla på och göra. Du vet, jag ville vara så aktiv, visa att jag är duktig. Jag vet att nu ska man klippa och så. Och
pressen bara, som student alltså.
Ja, det är också visa sig duktig med att göra mer.
Mm.
Och du sa väldigt liksom bestämt men snällt att nu, jag gör inte så där typ. Eller, du kan bara vänta, så sa du väldigt lugnt. Och det var liksom ditt approach till allt. Allt var så otroligt lugnt och mjukt. Och jag bara stod liksom och gapade typ. Att, aha, man kan göra så här.
Visste du innan att det var en sån barnmorska du ville vara? Eller var det som att du såg Ida och då insåg att åh gud, det här skulle jag vilja vara?
Ja, nej, det var mer så. Alltså, jag visste ju att jag vill också bidra med ett lugn. Och jag vet att jag hade ju gått med vissa barnmorskor som jag såg tvärtom. Det har jag pratat om här. Där jag såg, okej, det där ska jag inte göra.
Mm.
Det här är inte mitt approach. Jag vill ha ett mjukare, ett varmare approach. Jag vill låta den födande leda. Men det hade jag nog inte... Jag hade nog inte förstått riktigt hur pass mycket man kunde ta ett steg tillbaka och verkligen lita på. Alltså, att man inte behöver göra så himla mycket hela tiden. Alltså göra bara för att göra.
Men jag tänker att mycket av det där växer ju fram också när du är student, så... handlar ju mycket om, som du säger, att man ska prestera, man ska visa vad man har lärt sig, och det är planer och man sitter med avstämningar hela tiden och så här. Så att, av min erfarenhet så har man inte riktigt hamnat där heller kanske, att man öppnar upp för det perspektivet, vad ska jag bli för barnmorska eller vem är jag som barnmorska, förrän man faktiskt har jobbat en stund eller kanske, alltså jag kan tänka mig att allt det andra är väldigt primärt i huvudet där och då.
Ja, så precis, ju, att man också ska lära sig allt det rent praktiska.
Exakt.
Jag tänker också att om man inte får se alternativet, då är det så himla svårt att få reda på att liksom, alternativet finns, om man säger. Har man bara sett liksom, en viss variant,
ja,
då tänker man ju att okay, då har man ju ett mycket snävare spektrum än om man får se någon som är liksom ultrakontrollerande och någon som bara låter folk göra sin grej.
Mm.
Då har man ju mycket större liksom, valmöjligheter. Vad vill jag vara för typ?
Men det syns ju också på många avdelningar, tycker jag, i kultur och hur man jobbar.
Ja.
Precis det du säger, att det vi ser och det vi omringas av är ju det vi tror är bäst. Och vi alla gör ju sitt bästa, det måste vi vara tydliga med, men att man har olika approach kanske till det, eller hur man, alltså för mig, jag har ju mina förebilder som har öppnat de här liksom perspektiven för min del, att när jag har lärt mig det så kan jag liksom inte gå tillbaka till kanske vem jag var innan som barnmorska, eller som jag tänkte att mitt jobb skulle se ut liksom. Utan de här förebilderna jag har fått äran att möta längs min väg har verkligen öppnat mina ögon och liksom.
Så viktigt med sådana lite så här mentorer som
exakt. You have seen, you can't unsee.
Exakt. Jag är så glad för det, för det var bara en slump att, jag vet inte varför jag hamnade med dig. Det var någon som, jag skulle gå med någon annan men de hade inte tid eller var inte där eller något, så blev det så att jag gick med dig och det var så fint, den där födseln, jag minns den väldigt väl.
Meant to be.
Så det var meant to be. Och sen så, då när jag blev gravid igen sen, jag minns det när jag satt där på toan i Ghana, inte hade sagt ens till Amma eller någonting, så tänkte jag, Ida ska vara med.
Jag blev också helt rädd.
Nej, men jag tänkte, Ida måste vara med. Jag vet inte om jag hade tänkt på det innan, men jag kände det väldigt starkt, den där energin. Du jobbar ju i Norge.
Mm. Och i Stockholm.
Och i Stockholm.
Ja, när jag är här.
Men du har flytt till Norge. Ja. Vad då?
Flytt eller flyttat? Flytt. Det är frågan. Mm. Jag är lite som du där, att jag inte minns så väldigt många detaljer kanske från dåtiden. Många av mina vänner är mera specifika. Men det här minns jag så väl. Och det är så här, när folk frågar hur jag kom till Norge så har jag den här scenen typ. När jag sitter efter ett pass på mitt jobb då i Stockholm. Och så hade jag haft 11 familjer den dagen själv på eftervård då.
Och jag hade alltså 11 allt. Familjer, då är det alltså en som har fött, en nyfödd och en eventuell partner.
Ja, exakt. Ja, så egentligen är det ju då 22 patienter som jag har ansvar för, liksom, kvinna alltså, och barn. Men det passet minns jag verkligen så väl, för att jag satt och rapporterade över då till min kollega när dagen var slut, och så hade jag inte gått på toa, jag hade inte ätit lunch. Och det här var inte att varje dag såg ut så, men den här dagen nådde det lite kulmen. Alltså, och vi gör ju allt också, eller på den kliniken, att jag tar blodprover på barnen och ja, men hjälper till med amningsstöd och liksom, det tog inte slut. Det var någonting på varje rum och jag älskar det jag gör, jag vill gärna, men då vill jag också ha tid och kunna ge det jag vill ge liksom. Men det fanns inte rum till det den dagen. Så man rapporterar över de här 11 patienterna och så känner man sig, som ni vet, ganska otillräcklig. Mm. Och så kom vi in på det då och min mage kurra och liksom, jag bara kände att är det här jag vill, alltså, det är inget tvekan om att det är det här jobbet jag vill göra, men är det under de här förhållandena. Och det handlar inte om min chef eller min arbetsplats, det är ju på en systemnivå vill jag vara tydlig med, för att den arbetsplatsen är fantastisk. Men det var liksom den belastningen, och då pratade jag med den här kollegan som sa att du har aldrig funderat på att åka till Nordnorge. Och jag bara, nej, det har jag verkligen inte. Men däremot kanske norra Sverige har jag tänkt på sådär någon månad, bara för att åka iväg och få prova lite lägre tempo liksom ett tag. Men när hon sa det så blev jag nyfiken, så jag började googla där direkt och bara, vad är det du har varit? För hon hade jobbat där som sjuksköterska. Och så sa hon att men jag har varit uppe i Tromsö och jag tror verkligen du skulle tycka om det. Om du gillar natur och liksom, och jag tänkte bara, vad kan gå fel? Alltså om jag provar
perfekt.
I ja, men typ 3 månader. Ja, för att jag har ju mitt jobb och då vet jag att får jag jobb där och jobba som barnmorska, då kommer jag vara liksom, ja, men jag vet att det ger mig någonting. Och sen om livet bredvid liksom inte uppfyller mina drömmar så är det helt fine. Då åker jag hem efter 3 månader, så har jag provat det. Så jag mejlade upp dit och de sa ju på vändande post, välkommen liksom. Så det var helt fantastiskt. Och så sa jag faktiskt upp mig och så åkte jag upp dit till Tromsö. Och jag hade verkligen alla i ryggen här hemma och kände att det var fantastiskt. Och det kändes som att jag skulle åka och hälsa på någon som jag kände nära. Så full var jag av den här goda energin. Men för många frågor liksom, var det inte ensamt att åka själv? Men det var typ som att jag åkte med allihopa. Jag kan inte riktigt förklara det bättre. Men det var så fint.
För hur länge har du varit där nu?
Ja, där uppe blev det ett år, de 3 månaderna. Och sen blev det så att Lofoten hörde av sig till mig när jag var på väg tillbaka efter det här året. Och då kunde jag inte säga nej, för att uppe i Tromsö var jag på ett stort universitetssjukhus. Mm. Och Lofoten är en liten barnmorskeledd enhet som ligger liksom ute på en ö. Och det är, ja, det är inte en utmaning som jag hade tagit direkt, alltså vid första mötet med Norge. Men när jag då fick erbjudandet så kändes det som att, men nu har jag packat ihop väskorna och var helt klar för att liksom göra en move. Och då hade jag ju tänkt då till Stockholm. Men när de var verkligen helt desperata, om jag säger så. Hon var så här, när kan du, alltså om du kommer så en vecka, vi behöver dig nu. Så då tänkte jag, ja men okej, jag
ger. De skulle typ stänga ner annars, de har inte
Nej, men de var verkligen, det var liksom riktig barnmorskebrist där. Ja. Det handlar ju bara om några få platser, så det är väldigt skört. När det finns barnmorska så är det fort fullt och svårt att få jobb där. Men är det någon som blir långtidssjukskriven eller liksom att någon går i pension kanske eller så, så behöver de ju nya, och det är inte jättelätt att rekrytera dit. Alltså mer än kanske korta perioder som folk vill åka dit och njuta av naturen. Men att verkligen flytta dit och vara där längre, det är det de vill ha. Så jag kunde inte säga nej till det. Så jag åkte dit en månad och det blev 2,5 år.
Vad tycker du är den största skillnaden mellan att jobba i Norge eller jobba på barnmorskeledd enhet och jobba på storsjukhus?
Alltså i grund och botten liksom, så är ju kvinnorna föder ju likadant överallt, så känslan in i förlossningsrummet och liksom mitt jobb som barnmorska, det är detsamma skulle jag säga. Men sen är det ju utmaningar, och det beror ju på då var man jobbar. Nu har jag jobbat på kanske en ganska extrem plats eller så, jag kan inte jämföra det med så många andra ställen, för det är överflyttningar med hjälp av flyg när man ska till ett större sjukhus, och är det stormar så kan man inte landa, och då sitter vi där ute och gör det bästa av situationen. Och det finns god kompetens och liksom tillgång till akut utrustning eller ja, det vi kan behöva i en sån situation vid behov. Men det är jättemycket som är alltså en stor skillnad om man jämför ifrån Danderyds sjukhus där jag varit här i Stockholm, eller det här stora sjukhuset uppe i Tromsö då. Men en fördel jag känner är ju att barnmorskorna får ju verkligen möjlighet att använda sina kunskaper fullt ut, och liksom vi briefar med varandra. Alltså det är, ja men den här, vi får möjlighet att dela vår barnmorskekunskap på ett sätt som har varit otroligt lärorikt. Alltså, och göra de här bedömningarna, och liksom, det har kommit vikarier dit ifrån både Danmark och Sverige med sin erfarenhet. Alltså det är bara en sån... Det är ju så intressant, vårt jobb. Och det tar ju aldrig slut i nya tricks eller någon har en erfarenhet av något. Och bara få tid och möjlighet till att utbyta det. Och att också få ha det ansvaret. Alltså att det ligger på oss barnmorskor där helt. Och det blir väldigt tydligt när vi inte har en läkare i samma rum. Eller när vi inte har en barnläkare, menar jag en obstetriker först då. Alltså läkaren till mamman. Eller en barnläkare. Utan det blir liksom lite mera... skarpt läge, att man, och man ligger före med planeringen. Det är liksom ett annat sätt att jobba på, kan man säga. När jag kom dit, det var lite kul, då sa chefen att ja, här jobbar vi så här, att vi ligger 2 till 3 timmar före i tiden. Och jag fattade ingenting. Jag tänkte okej, jag har jobbat några år, men vi kan ju inte spå liksom, hur menar hon? Men jag fattar nu i efterhand vad hon menar, och det är ju det här med att man följer med på minsta lilla signal hos kvinnan då i födsel. Om det är någonting som börjar avvika eller någonting som kan leda till någonting, så börjar vi liksom, ja men planera att om den här kvinnan ska flytta över till en annan nivå då på sjukhus, så tar det ju några timmar att boka det här flyget och liksom få över henne säkert. Och vi vill ju aldrig ta några risker där. Och då förstod jag att okej, det är de här timmarna hon pratar om. Och att lära sig de tecknena nu barnmorskor emellan, men liksom om huvudet inte tränger ner eller om det är en förstföderska eller omföderska. Alltså det är många nyanser jag har lärt mig där som jag kanske inte hade på ett stort sjukhus där det bara rullar på här i större städer liksom. Så tror jag inte vi är lika sensitiva för de här små detaljerna liksom i förloppet. Mm. Och det är jag väldigt tacksam över att jag har lärt mig där, för jag tror att jag har stor hjälp till det var jag än jobbar. Om jag så är på en hemfödsel eller på ett stort sjukhus.
Gud vad spännande.
En förutsättning blir väl också då att man har alltså utrymmet att se absolut. De här signalerna. Alltså att har man 3 personer som ska föda samtidigt, ja, då är det ju såklart mycket svårare.
Definitivt.
Att se alla de här sakerna. Jag tänker att just det här med att folk frågar om, eller när folk frågar om man är rädd för att föda hemma. Mm. Att jag tänker just det här med att nu kommer det ju vara 2 personer som faktiskt har fullt fokus på vad som händer med mig.
Mm. Och känner dig dessutom.
Och känner mig, och att det kommer vara ett rum fullt av människor som känner mig. Mm. Som kan komplettera kunskapen kring mig.
Mm.
Och att det gör ju att jag känner mig så himla trygg. Att så här, saker kommer inte att, antagligen inte att missas för att vi vet varför vi är här. Och det är för mig.
Mm.
Och inte för att rapportera till någon annan helt plötsligt eller gå in till ett annat rum eller någonting annat.
Exakt så.
De har ju också såklart den här kompetensen, de här hembarnmorskorna som har jobbat hur länge som helst, att kunna se tecken på när du behöver öka vårdnivån.
Precis. Och det känns också tryggt. Mm. Jag hoppas ju att vi inte ska behöva komma dit, men vet att, vet du vad, de har koll på det. Jag behöver inte ha koll på någonting, utan min säkerhet och barnets säkerhet, det är det som är deras jobb. Och så kan jag fokusera på mitt eget.
Mm. Men det är precis det du säger med tiden där. Alltså stress förstör ju det mesta på alla nivåer. Men inte minst när det gäller hemfödslar. Eller man kan jämföra hemfödslar med den här kliniken där jag har jobbat. Det är ju samma selektering, alltså samma tänk hos barnmorskan. Och jag kan säga att under mina 2,5 år där har jag aldrig liksom varit i en situation där vi har missat någonting eller där vi har känt att vi borde gjort så här. Alltså, utan med den här tiden kommer ju också en säkerhet och en trygghet även för oss som jobbar. Att ja, jag kan gå i god för det 100%, att det gör skillnad när vi får jobba i en trygg och lugn miljö eller liksom med tid. Mm. Och det gör ju också att jag är för hemfödslar 100%. Jag tänker att det är exakt likadant. Alltså, man kan flytta över i god tid eller när det. Och att förklara för kvinnan också att nu är det här som händer och nu tänker vi då att det blir tryggare för dig och barnet att få komma över till en högre nivå på grund av det här. Att hon hinner förstå och liksom få det samtalet. Det är vi extremt noga med där, att ta den stunden och informera. Och det har vi ju alltid tid med. Jag menar, flyget kommer inte på 2 minuter, så att vi kan sätta oss ner och liksom, ja, men berätta och förklara, och de får ställa frågor och vi svarar på allting. Så det är sällan några frågetecken i efterhand, som varför händer det där, som det lätt kan uppstå kanske på ett stort sjukhus om vi flyttar från en nivå till en annan. Jag har jobbat, de typerna av sjukhus finns inte i Sverige nu, men jag jobbar på ett i Norge, ett tredje, men där man flyttar då från en avdelning i samma hus ner till en annan, och där kan det gå på några minuter, och det är inte alltid kanske som den där stunden finns då, att man sätter sig ner och förklarar, även om det borde finnas. Så tid är viktigt och närvaro.
Opo, jag vill veta, nu får ni prata om hur du mår. Jag hör alla mår, men framförallt hur du mår i din graviditet. Jag vet att du hade lite jobbigt igår.
Ja, jag hade ont i magen och jag hade ont i ryggen. Jag kände mig ganska ledsen och lite orolig. Jag känner att jag kan känna väldigt tydligt, kanske med bakgrund från hur det var, men kanske ännu tydligare än förra gången, att nu håller min hjärna på att stänga av här, sakta, sakta men säkert. Att jag också har ingen riktig ork eller lust för det som händer runt omkring, och att jag är mycket mer inne i mitt eget. Och samtidigt är att man är mera öppen för, men lite känsligare om man säger. Lite mer öppen för andras energi, och att man påverkas mera liksom av det. Och på gott och på ont. Jag satt och kollade på ett underbart program som heter Legendary igår, som handlar om dansgrupper som vågar helt enkelt.
Härligt.
Och jag grät så mycket.
Gud vad skönt.
Alltså, för att jag var så här, åh gud, ni är så bra. Ni verkligen brinner för det här. Och bara, så det är på gott och på ont. Liksom att man blir ledsen, men också närmare till alla känslor. Och jag verkligen, det bästa som meditation har gett mig, det är att stanna kvar i liksom stormens öga, när man känner alla känslor, att det är ingen fara. Det är jobbigt eller det är skönt eller det är bra eller dåligt. Men att inte springa iväg från det, utan det får vara så. Men det också är ju, tar ju också mycket energi på något sätt. Och speciellt när man inte kan bara låsa in sig och göra vad man vill, utan livet fortsätter ju. Men igår fick jag ändå, kom jag hem på eftermiddagen och så låg jag i sängen i 6 timmar.
Gud vad skönt, jag tycker det var bra att du, alltså du lyssnade på kroppen, Sara, och du skete att skriva och det som
skete allting, jag åt ingen middag, hade godis uppe i sängen, åt
Gud vad
det
härligt.
Och kollade på tv,
kolla Sex and City och Legendary,
Toppen, och We're Here, också ett tips faktiskt. Nej, som är drag queen som åker till håler och spicing up their lives. Ja, det är toppenprogrammet. <så enkelt. laughs> Ja, så det är också samtidigt som man känner så här, gud, kroppen. Vad härligt det är att vara in tune med vad som händer. Att jag är inte orolig, utan jag känner för liksom det som händer inom mig, utan vad fint och uppmärksamma att kroppen håller på med det här, att den stänger av och hela tiden bara små förberedelser inför vad som kommer.
Det här
ska.
Att man blir så öppen för att du ska liksom kunna ta emot ditt barn och älska den och beskydda den, att det kommer redan nu, så att man blir så där känslig. Det är väldigt...
Verkligen, jag känner att jag saknar... Alltså jag också vill vara väldigt nära mitt barn som jag redan har.
Mm.
Att nu när hon är på landet, att när jag ser henne så känner jag så mycket kärlek. Och jag vill nästan mosa in henne in i,
in i magen också. In med dig i magen så får du komma ut.
Inget på plats där. Som är tjock som en ko.
Du är
men,
så fin.
Jag vill bara, ja, men jag, det är liksom mycket samtidigt som att mycket också bara stängs ute. Att det blir luddigare och luddigare.
Mm, precis som det ska.
Världen utanför. Mm. Ja. Mm. Så bara tänker jag, men gud, det är ganska många veckor kvar.
Tycker du att den här graviditeten går fortare än den förra eller inte?
Ja, det tycker jag absolut.
Alltså verkligen fortare?
Verkligen fortare, för att jag också tyckte den förra var så otroligt lång. Det är det jag känslan.
Vilken vecka är det nu?
30 plus något, ja. Men jag tyckte ju förra, det känns som att jag var gravid i 16 månader.
Kände du det redan alltså, i halv... Jag vet att alltså, sista veckan där kände du, då var jag över
ganska less.
Vi firade Opus 30-årsdag och då hade BF passerat, och jag tror att du hade nog tänkt att du skulle ha ditt barn på din 30-årsdag. Så det var ganska... Vi var på bokeriet, det var inte jättebra stämning. Så less för den där skiten.
Jag försökte fira allting.
Skåla din alkoholfria bubbel och bara...
Slänger fan det här. Exakt så kändes det.
Hur lång tid gick det efter 30-årsdagen?
4 dagar till.
Fyra
långa dagar.
Tänk om du hade retat det på den dagen.
Ja, det hade jag säkert tyckt att det var för långt. Det.
Vad kom hon? 41 plus 3.
Ja.
Jag tror att liksom hela månaden innan så var jag... Jag tyckte klar. Jag bara så här, det här har varit så lång tid. Mm. Det här har varit så lång tid. Jag kunde liksom inte njuta riktigt, utan jag kände mig ganska less överlag. Nu känner jag mig inte less, absolut. Jag njuter nog lite mera av att så här, det är en person som växer in i mig. Så är det än så länge. Mer att jag bara så här, måste bli klar med allt mitt jobb så att jag kan hinna njuta lite mer fullt ut.
Mm.
Och njuta av att liksom gå in i mig själv. Ja. Eller tillåtas att gå in i mig själv ännu mer än vad det som kroppen säger till mig, att det här är vad du behöver nu.
Mm. Jag ska göra det jag kan för hjälpa dig med det, för det känns inte som att det, vi ska vi säga att vi skriver.
Eller
att
vi skriver en bok.
Ja, vi skriver en bok. Ja. Vi pratar om ett hemligt projekt. Vi skriver en bok och det är ju svårt att skriva en bok. Man måste faktiskt göra det.
Man måste också sätta sig ner och skriva.
Det är det som är det svåra.
Ja, men vi har en del
men,
kvar.
Men det ska ju vara kul. Jag hoppas det inte är för mycket stress för dig.
Nej, men när jag väl kommer igång, då är det ju trevligt.
Var inte du supereffektiv innan? Jag har hört en fågel viska. Att...
Alltså, du är väldigt mycket du.
Absolut.
Så det är...
Precis. Och det är hela tiden det här att väga att... är det så, orkar du verkligen göra det här nu? Eller gör du det för att du är en effektiv person? Mm. Och som igår att säga att hade jag klarat av att sitta och jobba, svaret är ja.
Mm,
var det rätt att sätta sig ner och jobba? Jag kom fram till att svaret var nej.
Alltså, jag älskar att du bara åt godis till middag och kollade på liksom lite skit-tv och grät. Det låter som en fantastisk födelseprep.
Det var faktiskt.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Att det stoppar.
En anledning också att vi bjöd hit för att du tänkte vad du har så mycket som du kan berätta om, men en grej som du är intresserad av och kan mycket om, tror jag, är det här med att hur man kan hjälpa kvinnor som ska föda, som bär på ett tidigare trauma från en tidigare födsel, hjälpa dem att bearbeta det inför nästa födsel. För det är ju jätteviktigt att göra det för att det ska bli en bättre upplevelse nästa gång.
Absolut.
Kan inte du berätta om det? Hur gör du? Hur kan man tänka? Dels som den som ska föda själv och som den som kanske ska stötta kvinnan och hjälpa henne att bearbeta.
Nu vill jag bara säga att jag har inte gått någon speciell utbildning i det här. Jag har lärt mig av kvinnorna jag har mött. Men jag har ju sett att det ger resultat och fantastiska sådana många gånger. Jag vet inte hur det började. Jag tror det bara är i mitt jobb som barnmorska har jag mött kvinnor liksom i olika delar av deras graviditeter. Och det kan vara allt ifrån att jag har gjort en graviditetskontroll liksom, och så har vi kommit in på ja, men nu, hur känner du inför födseln? Och då är det oftast de som har fött ett barn tidigare. Någon gång kan det vara att det första barnet också, att det liksom är en primär rädsla för att föda. Men jag vet inte, det har blivit så tydligt, för rädslan är så powerful liksom, när man är i den. Och att se de här kvinnorna då, vad ett uppföljande samtal kan göra ibland, det har varit helt fantastiskt. Så det är väl det som har sporrat mig till att liksom bli mer intresserad av det, eller hur jag ska säga. Men jag har mött kvinnor som har varit rent ut sagt livrädda för födsel. Så när jag börjar fråga, liksom, vad är det som skrämmer dig? Det är ju där man ska, jag tror att många är rädda för att gå rakt på vad man är rädd för. Att kollegor som jag har pratat med, att när det är någon form av rädsla så går man liksom inte rakt på den, utan man kanske går lite runt, eller man kanske pratar om allt i,
alltså den ting som kan ställer gå frågan bra. Är rädd för att gå rakt på
jag
rädslan?
Jag tror det,
eller?
Generellt. Ja. Rätta mig om jag har fel. Eller liksom, när det inte är planerat såklart. Det finns ju fantastiska mottagningar alltså, som är liksom specialiserade på det här. Där man går medvetet för att bearbeta ett tidigare trauma eller en förlossningsrädsla. Men i de tillfällen jag har varit i har det liksom kommit upp spontant. Och jag har märkt att okej, här finns det någonting som kanske blockerar från att hon ska kunna känna liksom maximalt med trygghet eller glädje inför den kommande födseln. Alltså det behöver inte bara vara glädje, det är ett väldigt positivt ord. Men en trygghet ska jag säga, och att inte den här rädslan står i vägen liksom för det. Och där brinner väl jag väldigt för, det tror jag gör gemensamt med alla mina barnmorska kollegor, att varje kvinna ska känna så mycket trygghet som möjligt inför födseln och under födseln. Och det vi då ofta kommer fram, eller det jag har märkt, det är ju ofta tidigare minnen ifrån. Och så har jag också märkt att, vilket är fullt förståeligt, att i en födsel med liksom smärta och allting, när det är första barnet då, är det otroligt mycket nya intryck och det är extremt stort att få möta sitt barn för första gången. Och i den situationen kan ju kanske kommunikation runt henne eller andra saker som händer i rummet försvinna, eller liksom att minnet glappar lite. Exakt. Mm. Och det kan i efterhand ge en jättestark rädsla för att man tappade kontrollen. Och man vet inte riktigt varför saker har hänt. Man har fragment, liksom bilder av kanske att ens barn behövde andningshjälp och att det togs ifrån en. Och det är ju egentligen emotionellt sett det värsta som kan hända, att ens barn, när det väl har kommit ut efter en lång och liksom tuff födsel, kanske barnet då tas ifrån. Det har jag upplevt många gånger, att det är den separationen som gör
stort
de här...
trauma.
Exakt.
Jag kan inte föreställa mig, men man förstår verkligen när man hör folk berätta om det, även om det är kort eller så. Ja,
verkligen.
Och det kanske inte... Man som personal tänker att det var ingen fara, det var bara
exakt.
Gick till barnbordet en stund, det var
exakt.
Inget problem. Men så hör man också att de upplever det som att kanske mitt barn är på att dö.
Exakt, och det är oftast det är ju den skräcken som aktiveras i att
har mitt barn dött? Eller jag trodde för en sekund att mitt barn var dött. Alltså, och den aktiveringen av de känslorna, det sitter ju i såklart länge. Och inte minst då om man blir gravid igen och liksom står inför en ny födsel, då kommer det där undermedvetet tillbaka, oavsett om man vill eller inte, många gånger. Så det jag har gjort är ju att vi har gått igenom liksom det tidigare förloppet. Och om kvinnan inte har liksom minnen ifrån allt, så har hon kunnat ta med sig sin journal. Och så har vi gått igenom allting. Och då är det oftast, utifrån mitt perspektiv som personal eller barnmorska, är det ju inte så komplicerade grejer egentligen. Alltså för mig, som du säger, jag ser ju att okej, barnet föddes, i min värld mådde det bra, men det behövde lite liksom andningshjälp, säger vi. Men i kvinnans värld var det ju att barnet eventuellt hade dött eller inte. Alltså, och hon kanske aldrig fick utrymme eller tid eller reflektion till att gå igenom de tankarna och känslorna där och då. Och sen har det lagt ett lock på av förklarliga skäl, för att livet fortsätter och hon tog hand om det här barnet. Och sen kommer de känslorna upp då inför nästa födsel. Så det, i de samtalen där vi liksom vrider och vänder på de här rädslorna, så har jag sett underverk rent av. Alltså, där hon förstår att okej, det var det som hände, det var jag kände så här, och att det liksom finns en förklaring på något sätt till allting. Många gånger gör det. Ibland kan vi komma till en punkt där det är liksom okej, det kanske var sviktande kommunikation här, eller det kanske var någon som sa något olämpligt som påverkade dig. Och då går det ju bara att liksom beklaga för det. Men att,
jag tänker just det där, man måste... Det är en fin balans mellan, man vill ju inte heller bara släta över att det här hände inte, utan det är ju
såklart
din upplevelse och att bekräfta det, att du upplevde det så här, men kanske bara gå in mer på, som du säger,
hur kommer
det som
sig? Exakt, hur kommer det sig att du hamnade?
Ja, precis.
Jag måste bara lägga till att jag har upplevt, varför kan jag inte säga liksom helt säkert, men nästan tvärtom, att jag har tänkt att nu kommer de kanske liksom se tillbaka på det här och vara oroliga.
Alltså när du har varit med på födelsedag.
Ja, precis. Men sen så på eftersamtalet så har jag väntat på att de kanske ska ta upp det. Och så kanske de har tagit upp det, men i förbifarten att så här, ja, men det var ingen fara. Och så tänker jag att vilken skillnad, jag tror, inte för att verkligen inte toot my own horn, men vilken skillnad när de som går ut, men att jag och den som föder är kvar. Och att vi får prata om vad är det som händer.
Exakt,
och liksom att då har man ju en chans att också liksom inse att oj, men Opoko är inte orolig. Så det här kanske inte är någon fara. Nej.
Och du är en trygg person som hon känner då. Det är det också. Du är inte en undersköterska hon har känt sedan en eller tre
som
timmar tillbaka.
Som samtidigt kanske och fixar. Utan då blir det ju oftast att man säger, men gud vad bra det där gick. Och det var underbart. Och snart kommer de tillbaka. Och
att jag har någon med sig också.
Exakt.
För ofta om man har partner så följer de med. Om vi pratar nu att barnet ska till barnbordet. Då följer de med. Och de kan ju också verkligen vet inte vad som sker. Och
nej.
Precis. Och ofta så har ju vi pratat om det här innan. Det tror jag också en... Vissa vill ju, som du säger, att man vill nästan inte ens ta i det här som kan hända. Men det pratar jag nästan alltid om. Att vad vill ni att vi ska göra om barnet behöver gå till barnbordet? Det behöver inte vara någon fara.
Nej.
Men vi bestämmer redan nu, så behöver inte det bli en grej sen.
Exakt.
Så när det väl händer, då tittar vi ju bara på varandra. Så vet man redan, okej, perfekt. Vi
nu
vet
händer.
Vad som händer. Och sen så pratar vi lite. Och sen så går ju, det känns ju som sekunder. Och så ser barnet tillbaka. Och så har det inte hunnit bli en stor grej. Att partnern också vet att den som föder är inte ensam.
Vilken trygghet också att veta att om du nu har sagt det här, att så kan det bli så att barnet måste gå till barnbordet, då förstår man ju också att det här är inte det mest unika som någonsin har hänt, och det har typ bara hänt mig. För då, och det kan man ju förstå, man är inte van vid den här situationen, och det kan kännas otroligt dramatiskt. Och att man kanske känner så att det här, men mitt barn togs till barnbordet, att det är en otroligt stor grej. Det var livshotande att barnet höll på där.
Men precis det ni säger med kommunikationen och närvaron och tryggheten, det är ju det som är nyckeln, och det är det som inte fanns i de case jag har mött där hon har varit rädd vid andra gången. Det är exakt det som fattades. Och jag vill väl bara säga att det inte är omöjligt att sätta de bitarna på plats eller att trygga det i efterhand. Att det liksom, går du med ett trauma eller ett minne som sitter djupt och som du kanske inte har pratat med någon om, så kom till en barnmorska och liksom ta ett samtal och gå igenom födseln och få svar på dina frågor. För oftast är det det som gör hela rädslan, att man inte har förstått vad som hände och varför. Så det är exakt det du säger, det kan bli hur akut som helst, men har man gått igenom det på förhand och liksom någonstans mentalt vet att okej, det här är en väg av många som det kan gå, då har man ju också en trygghet i kroppen, då blir det inte den här paniken i att, och det blev inte så. Nu kom vi in lite på det här med förväntningar också och förberedelser inför födseln, och där likt som du sa nu med att en del i förberedandet som jag säger till alla kvinnor när jag möter dem inför födseln, så brukar jag säga att måla upp två bilder, ett som är ditt drömscenario och ett som är det värsta tänkbara.
Mm.
Och var inte rädd för att säga det där andra, för att det är det som är jobbet inför födseln. Det är inte, alltså drömscenariet är fantastiskt, det vill jag att man ska måla upp också för att veta liksom, vad mår jag bra av? Alltså hur vill jag, vad vill jag ha för miljö? Vad vill jag att personerna runt mig ska säga eller göra? Någon vill ju inte ha fysisk kontakt överhuvudtaget och någon vill att man ska hålla om dem tajt hela vägen. Så att vi alla är jätteolika. Men att man går till sig själv liksom och tänker vad ger mig mest trygghet i den här situationen. Och när man sen går till den andra bilden som är då värsta tänkbara, den är jätteläskig men så himla nödvändig och bra att gå igenom. För måla upp det värsta, då brukar jag säga att barnet inte överlever ska vi inte ta in i den, men liksom, ja, man kan göra det, men jag tycker inte det, för att det är så pass ovanligt att det sker, och om det sker så kommer du få extra stöd av alla människor runt dig liksom. Men till exempel någon är livrädd för att det ska avslutas med sugklocka eller att det blir ett kejsarsnitt eller exakt en stor bristning. Så skriv ner eller prata med din partner eller med mig som barnmorska om det här läskiga scenariot, och så går vi igenom steg för steg hur vi som är runt dig kan hjälpa dig på bästa sätt i den specifika situationen.
Mm.
Då har vi liksom gått till att okej, blir det ett kejsarsnitt, vad vill du? Ja, men jag vill bara att någon säger det här till mig, eller ögonkontakt, eller håll min hand där, eller gör det. Då vet vi, och då kan vi ge dig det bästa stödet i den som kanske inte längre behöver bli den värsta scenariot när man har ju gått igenom det där. Så det är en födelseprepp som jag tipsar till alla, verkligen. Att,
jag skrev faktiskt lite om det, just det där i boken häromdagen, men att jag tänker att jag tycker också det är en bra idé att tänka på båda, men jag tycker kanske man ska lägga en lite mera krut på att tänka på det man vill ha, men
positiva,
att man absolut såklart. Att också tänka, alltså resonera kring vad vill jag absolut inte, och då, för då kan man dels kanske prata med någon om ja, men hur sannolikt är det att det här kommer ske, alltså är det något vi kan göra för att minska chansen att det sker, och om det sker, hur ska vi agera då för att det blir så bra som möjligt?
Ja.
Så att man bara har den planen, men sen så bara, jag menar bara att man inte kanske behöver älta på det värsta.
Nej,
att man har det.
Ja, men att du har gått igenom
precis,
det i alla fall.
Hur ska vi göra det så bra det, som möjligt?
Ja, precis. Nej, fokuset ska vara på den positiva framöver liksom, men då vet du att det finns en backupplan i hur du vill bli bemött eller alltså speciella önskemål liksom, om det värsta skulle hända.
Precis.
Men det ska vi inte lägga fokus på. Nej,
behöver kanske inte bli det värsta heller.
Nej.
Men jag tycker också att det här med att folk är ju rädda för att ens, alltså att när man tar upp det så får jag ofta säga att det där vill jag inte ens tänka på.
Exakt.
Men samtidigt som jag vill säga till dem att jag vet att du redan tänker på det här. Det är ju därför du reagerar så här.
Mm.
Och alla som har varit gravida, jag vågar nog säga alla, har nog tänkt liksom någon skräcktanke kring födseln.
Mm.
Men att liksom då när man bara, om man skriver ner eller man pratar om det, att då slutar det vara en fantasi som också kan bli ohyggligt stor.
Mm.
Att man vet inte ens vad det här stora är, men känslan är så intensiv.
Mm.
Och sen så när man faktiskt får skriva ner det, vi hade ju på våran kurs att en läxa var att man skulle skriva ner sina orosmoment och sen så skulle man ranka dem då mellan 1 till 5. Där 1 var lite smårolig och 5 är liksom panik.
Mm.
Och jag har ju märkt själv att det är väldigt få grejer som jag är jätterädd för.
Mm.
Och så är det ganska många grejer där så här, det här skulle inte vara så nice, eller jag är lite orolig. Och då kan man också, vad kan jag göra för att de här grejerna inte ska ske?
Exakt.
Och sker de, vad gör jag då?
Mm. Vad är, och, är det något du är jätterädd för? Jag är nyfiken. Mm.
Ja, det som jag i alla fall känner instinktivt mest rädd för, det är ju att jag inte ens ska få en chans att få föda hemma med liksom de som jag vill runt omkring mig. Mm. Det är det som jag är mest rädd för.
Eller man måste vara på sjukhus.
Ja, på sjukhus och i något rum som jag inte trivs med någon personal som jag inte vill ha. Och att det bara, att det inte kommer in. Jag får inte ens en chans att komma in i mitt eget. Mm. Liksom. Mm. Sen är jag inte alls särskilt rädd för att om det är så att vi är hemma och de säger, nu måste vi åka till sjukhus. Det är jag inte rädd för. Mm. Mm. För då tänker jag att då jag kommer ha börjat.
Mm.
Jag kommer ha liksom en ganska bra foundation.
Mm.
Jag kommer kunna ta med mig min barnmorska och min man. Och på något sätt känns det som att då har jag mycket bättre förutsättningar för att det ska bli som jag vill.
Mm.
Eller som jag, liksom, min dröm.
Mm.
Det är jag inte rädd för. Men jag är rädd för att jag inte ens ska få en chans att det ska bli.
Mm.
För att jag vill inte ha några fler barn.
Mm.
Och det skulle vara så... Jag skulle bli jätteledsen, skulle jag bli. Om jag inte ens kunde få se liksom vad min kropp har för potential. Om man säger. Det kanske känns, eller liksom låter konstigt när man redan har fött ett barn. Men jag vet ju också att det var ju så mycket grejer som hände under första födseln som kanske inte hade behövt hända. Eller liksom sådär. Så att jag skulle bara vilja få lite andra förutsättningar. Och sen såklart att så här, någon gång tänker jag så här, gud vad fruktansvärt om mitt barn skulle dö. Det är klart, det kan ju hända.
Det tror jag nog alla, det är ju verkligen en sån där, som du säger, jag tror, vet att, du, att man har tänkt på det, för det är typ en förbjuden, man vill knappt tänka på det för att
som att det ska bara, hända då.
Ja, precis, att man typ jinxar. Ja, man,
men så tänker jag med min femåring också, bara fy fan, nej, men, hon dog, då skulle jag dö.
Mm, ja.
Och så är det ju. Mm. Jag hade en dröm om att min mamma dog häromdagen. Så tänkte jag bara, det skulle krossa mig.
Mm.
Och det, samtidigt som jag också var så här, vet du vad, det är helt okej.
Mm.
Det är helt okej att vara rädd eller liksom vara orolig för att de man älskar mest inte ska finnas kvar. Mm. Det är inte något konstigt med det.
Nej.
Jag kommer inte driva dem till döden.
Nej, nej.
Liksom, nej. Med de tankarna. Utan då får det komma och sen så går det ju. Och sen så försöker jag bara fokusera på det jag kan påverka. Hur kan jag göra för att påverka det? Och ja, jag går till MVC för att kolla att barnet mår bra. Jag försöker känna att den rör på sig. Och så här, jag gör vad jag kan.
Exakt.
Och på något sätt så lindrar det ju också den här känslan av att så här, åh, kommer den att dö? Att jag vet att jag gör allt jag kan för att den ska må bra.
Mm.
Och jag kan inte göra något mer än det.
Men det är nog, ja, som du säger, jätteviktigt att, om, att bara få ut orden på papper eller i tal, alltså bara för, låt dem inte gro inne i det, eller den här oron som finns där, den kommer finnas ändå liksom.
Precis, den kommer finnas ändå, det är bara att liksom bearbeta hela tiden. Håll mig på med olika bearbetningar.
Jag träffade en kvinna igår som jag kanske ska vara med på hennes födsel, hon har haft jobbigt innan, och hon sa att hon har varit på rådsamtal och de föreslog att hon skulle komma och se förlossningsrummet igen, för att det var, hon hade lite PTSD från det första födseln, och hon sa, och hade hon sagt nej, för jag kommer bli så stressad av det. Men om det kanske är bra att ta upp den, ta den där stressen nu då, inte när vi ska komma dit, och att det triggar dig då när du ska föda.
Exakt.
Att våga göra den grejen liksom innan.
Precis. Då har man ju åtminstone gett sig själv en chans, och också då har man ju ett riktigt scenario framför sig istället för den här fantasin. Exakt. Om att när jag kommer in dit kommer jag få panik.
Ja.
För du ska ju in dit.
Jag så har det är varit med om det faktiskt. Jag har varit med en kvinna som, alltså, både med henne under födseln som upplevdes väldigt traumatisk, och sen gick vi tillbaka till rummet, det var flera månader efter. Men att vara med henne och se det är otroligt modigt att våga ta i det så tydligt. Att gå verkligen in i rummet och bara känna... Alltså, men då minns jag att hon sa att jag hade aldrig kunnat liksom placera hur det såg ut. Alltså, hon hade så mycket minnesluckor ifrån där också. Så för henne, det var häftigt att se. För att hon sa det, att jag är så tacksam över att jag gick in här igen. Och liksom, nu är jag inte lika rädd för det. Så det som du säger, exakt det här med rädslan, att det målar upp sådana bilder, och det är väldigt mycket av känslorna som styr då. Och när hon väl kom in och såg det liksom praktiskt, alltså här är rummet, det var här vi gick, barnet, hon fick följa med, och vi gick liksom in till det här barnrummet som ligger en liten bit ifrån. att bara få se verkligheten.
Se det också, okay, ett lugnt scenario. Alltså när man bara kan vara där, jag ska inte göra någonting här nu.
Nej.
Utan exakt, det är bara att titta.
Då var hon ju inte gravid, så det var ju ja, några månader efter hon hade fött. Och sen något år senare så var hon gravid och kom och födde igen. Och det med var dig? Bara så fint.
Också.
Nej, men vi hade kontakt. Mm. Hon födde, det gick hur fint som helst. Och när vi hördes efteråt var hon bara så här, wow, alltså vilken upplevelse. Så hon fick ju en revansch, och vilket var fantastiskt fint att se. Men jag tror ju där att hennes jobb hon gjorde, och det sa jag till henne, alltså modet av att gå tillbaka och att ha det stödet liksom och få prata igenom det. Jag tror det hjälpte henne jättemycket inför att
kunna. Det där påminner mig faktiskt om, alltså det är ju väl lite KBT, hur KBT funkar. För ja, när jag, det är verkligen inte samma grej, men jag har ju varit väldigt flygrädd och jag gick KBT för det.
Mm.
Och då var det ju det här med att exponera sig, och vi hade ju tog en flygresa till Umeå och fram och tillbaka med Mats. Kärat Matt som har botat en flygresa, är så glad för honom. Nej, men det var verkligen samma sak att man, absolut att det bara är en känsla, för att jag satt ju på planet och i mitt huvud tänkte på att när det här planet kommer krascha och får en sån panikattack som att vi kraschar just nu.
Mm.
Och då hjälpte han mig att bara försöka vara i nuet helt enkelt. Mm.
Så bra.
Och ser det ut som att vi kraschar nu?
Ja, kraschar vi just nu.
Nej.
Men jag kunde inte heller säga. Jag skulle, bara det också, det var precis samma sak där, att yttra ens vad jag är rädd för, att vi ska krascha och dö. Det tyckte jag var typ för läskigt att säga.
Det är ju precis samma.
Ja, det är liksom KBT-grej. Ja.
Mm. Absolut.
Och sen så har man ändå inte samma, alltså jag tänker det här med att vissa också säger, jag vill inte ens tänka på mitt drömscenario för att då kommer jag bli så besviken. Mm. Att man inte kan applicera samma sak där. Att så här, om jag tänker jättemycket på det här, då kommer det att ske.
Mm.
Liksom, men om jag tänker på döden, då kommer det absolut att ske.
Ja, jag tror man kommer väl också bli, jag tänker, bara för man har tänkt på att det ska bli, hur bra det ska bli, det kommer ju inte vara, precis som du säger, skälet till om det inte blir. Så jag tror inte,
man kommer inte bli mindre besviken. Om något liksom, kör dåligt händer för att man tänkte att man ville ha något bra.
Exakt, alltså, jag tänker att du bara har att vinna på att försöka ändå tänka det här positiva. Och sen som vi snackade om tidigare, att det som kan hända, som kan gå fel, ja, men det finns där som en lite så här paket. Du har förberett liksom hängslen och livrem där.
För det också.
Exakt, men öppna inte den asken förrän det behövs. Det är lite så jag ser vårt jobb som barnmorska också, att det här med hur vi jobbar, att ja, men så länge jag inte har någon grund till att behöva agera eller ta fram min verktygslåda.
Behålla det normalt.
Exakt, då följer jag kvinnan. Alltså, jag låter förloppet gå och sen ser vi om någonting händer. Då tar vi fram det som behövs där och då. Men inte innan. Och det är faktiskt det är något svårt, jag tänkte säga med det du berättade om igår när du kände smärta eller liksom en tuff dag och om det är någonting som man kanske har hört från barnmorskan eller så här. Jag tänker, är det ingenting som är helt säkert att oroa sig för eller bli rädd för än, så är det så himla dumt att det, för det, hur ska man säga, det påverkar en ju jättemycket om man får en liten vibe av att det kan vara någonting fel eller man blir rädd. Det är återigen det här med rädsla och oro liksom.
Skapar ju en stress, och det är ju det precis som man vill undvika.
Exakt, till allra högsta grad när man är gravid och ska föda barn. Alltså det här är det.
Jag vet inte om vi sa det då när vi spelade in, men just att jag hade träffat min barnmorska och det,
jag fick visste inte hur mycket jag fick outa här.
Jag fick känsla av att hon försökte förbereda mig för att jag skulle få preeklampsi. Det var det som du kände, som att så här, var beredd på alla signaler när de kommer. Inte om de kommer, när de kommer. Det var min känsla.
Mm.
Det var kanske inte hennes liksom, mening.
Men kanske hade hon en liten oro över det och utstrålade det. Och så är du väldigt öppen i din graviditet nu. Du tar in varenda vibe.
Det är det som är grejen.
Och du är sensitiv, och det är alla gravida med dig. Och det är därför vi som barnmorska ska vara väldigt försiktiga med hur vi uttrycker oss.
Alltså, väldigt
jag kan försiktigt ha kanske en, inte en oro, skulle, hoppas jag inte att vi behöver ha som barnmorska. Men vi kan liksom se det mer, okej, okay, du kanske har ett så vi kallar gränstryck. Alltså ett blodtryck som är lite högre än det du har varit på innan.
Mm.
Men då behöver ju inte vi ge en utstrålning för att det här ska gå. Liksom,
exakt,
och det är inte där vi är liksom.
Exakt.
Nej, och det var inte som att jag hade något annat, jag var inte svullen, jag har inte sett prickigt eller jag inte haft, hade inte haft ont då eller något annat.
Nej.
Så det var ju också som att så här, oj, nu, jag förstår att det är en sak att informera mig om att så här, de här grejerna kan du ha koll på, men också kanske lägga mer fokus på att du är inte här.
Nej.
Ja, det är ju en jättefin balans.
Jättefin balans. Man kanske nästan borde, om man orkar, säga det till den här personen bara för lite feedback.
Till henne idag.
Alltså bara, ja, bra.
Att jag vill inte börja med att ta blodtryck heller, för det är också så här, jag kommer och sätter mig ner och då ska vi ta blodtryck direkt.
Inte heller så smart sätt.
Nej. Alltså, nej. Alltså hon frågar väl typ så här, hur är läget? Och så sticker hon mig i fingret och sen står hon blodtryck. Och man bara, när vi vet att jag inte tycker om, det har vi ju pratat om innan, att jag gillar inte att ta blodtryck för jag är hela tiden rädd att jag ska ha högt blodtryck.
Och då får du ju också
exakt. Det här är händigt. Och sen så när vi tar efter hon har liksom lyssnat och mätt och bla bla, då brukar det vara lägre. Så idag ska jag säga bara att vi skiter i att ta det när jag kommer, utan vi tar det bara innan jag ska gå istället.
Då säger jag också, men kanske det här att jag förstår att du menade väl, men jag blev lite stressad av att du verkade så stressad över mig. Ja.
Precis, att jag blev, det bara skapade en oro hos mig. Jag ska säga det till henne.
Jag sa det med andra gången för att jag, med min vikt, att jag blev så stressad första gången när det var så mycket fokus på att jag gick upp så här mycket vikt. Och så var det hela med att han var så stor och det var liksom, skapade en stress hos mig. Så då sa jag det på andra gången att helst vill jag inte väga hela tiden. Och vi kan väga, men då vill inte jag se och jag vill inte ha någon kommentar. För att jag kan uppleva, dels kan jag väga mig själv och jag kan också känna om det är något fel eller om jag kan se om jag blir, eller jag vet inte, jag kommer liksom inte banta, så jag vet inte vad jag ska göra. Och jag är helt,
I'm living my life.
Men det har jag mött många faktiskt som har som önskemål under graviditeten, att jag vill inte se, om ni ska checka, liksom kolla vikten, så gör det och skriv det, men prata inte med mig om det. Och det tycker jag är helt rimligt. Alltså,
helt rimligt, för det är också... Jag kan liksom inte heller... De här, är det 15 kilo ungefär som man räknar med?
Ja,
10-15 kilo. Och alltså, jag kände bara dag 3 av graviditeten är jag där. Typ. Alltså, jag går upp 25 kilo, jag kan inte. Jag vet inte.
Nej. Det är också det, vad ska jag göra?
Men låt bara kvinnorna få växa och må och bra. Alltså, jag tänker, ingen fokus på de här siffrorna. Det är ju så...
Fokus på välmåendet.
Ja, exakt. Och så länge bebisen växer och mamma mår bra, så är det bra.
Det känns som att det är väl ändå väldigt sällan att man bara... Liksom inte någon äter aning. Äter sig till fördärvet och liksom bara blir jättedålig.
Det är extremt ovanligt.
Ja, men så det blir också som att säga, det är helt orimligt fokus. För du då säger att jag ska må bra. Exakt, verkligen. Då kanske det handlar om något
fråga
annat.
Fråga hur hon mår istället.
Exakt. Och ja, men, man kan informera om vad man ska äta och vad man inte ska äta utan att man håller på att stirra sig blind på vågen. Och det är väl ett problem för vården. Överlag, verkligen. Kan vi säga.
Verkligen.
Att man kan vara tjock och må alldeles utmärkt.
Faktiskt. Det är svårt.
Trot eller ej.
I digress. Är det något mer du ska vill lägga till om det här med vad, hur man kan bearbeta och gå igenom verkligen vad som hänt, kanske med någon som har koll på ja, men så kan analysera en journal åt den, med den. Och som sagt, det här kan man ju göra på typ Aurora och så.
Exakt.
Men det kan vara svårt om man inte är gravid att få hjälp. Alltså då vill de att man ska vara gravid först för att kunna få hjälp med förlossningsrädslan.
Men då kan ni kontakta mig privat.
Kontakta Ida.
Så tar vi ett samtal.
Eller
ja, det borde finnas sådana. Precis, exakt, det finns nog många som också... kan...
Om man bara skriver ner, som vi sa, att liksom skriv ner vad du är rädd för, så kanske bara det i sig kommer göra att det känns mycket mer hanterbart.
Exakt.
Att, gud, jag kanske inte var så himla rädd som jag trodde. Eller kanske var bara en grej egentligen som jag var rädd för. Och den informationen kanske jag kan hitta liksom, om vad det gäller.
Man kan också ju få samtalsstöd av någon, alltså typ psykolog eller något sånt. Men jag tänker också, man kanske inte alltid behöver det, men bara att prata om det mycket med, om man bara haft sin partner med sig, att man pratar med varandra mycket om födseln och går igenom det kanske om igen.
Vi vet ju som barnmorskor att första födseln, första barnet, är ju en tuffare resa för kroppen att gå igenom. Alltså om man jämför generellt med första och andra barnet. Andra barnet går oftast liksom fortare och lättare. Nu generaliserar jag. Jag ser er
som har haft
en
tuff andra födsel också, och någon har fött jättefort första barnet. Men generellt ser det ut så. Och vi ser ju det som barnmorskor. Alltså om jag möter en kvinna som har haft en, kanske avslutats med sugklocka, första barnet, långt förlopp och liksom tyckte att det var jättejobbigt, så ser jag den potentialen i att hon kommer få en helt annan upplevelse nu med andra barnet. Det ser ju inte hon. Hon vet inte det. Hennes enda facit är det hon har varit med om.
Det är nästan som att man tänker att man ska göra om det där igen.
Exakt. Och det är helt rimligt att hon tänker så, eftersom det är hennes upplevelse. Det var hennes kropp och hon gick igenom det. Men att jag ser ju någonting helt annat, och det jag önskar då med att liksom låsa upp de här, om man har rädsla för det, det är ju det här vi har pratat om hela tiden nu, att bara få njuta av den här andra graviditeten och liksom få se på födseln med en positiv blick istället för en rädsla. Alltså jag unnar er alla som är gravida att få vara i den harmonin i er själva istället för att behöva kämpa med en rädsla eller stress inför andra födseln, och sen kanske bli väldigt överraskad när den andra födseln går fort eller det blir en så kallad drömfödsel eller liksom helt annat. Men att bara få vila lite mer i det under tiden än att få den positiva boosten exakt vid födseln, det är liksom det som jag önskar alla.
Få njuta lite under tiden.
Ja, verkligen.
Njutning, det är faktiskt jätteviktigt.
Det är det.
Är vi nöjda så? Jag vill göra reklam för våran kurs. Hypnokurs.se. Om vi pratar förberedelse, så tycker jag har fått så fin feedback på den faktiskt.
Jättefin. Det är jätteroligt.
Du kan få en free pass kanske och lyssna och se vad du tycker. Det skulle vara jättekul.
Ja.
Det är alltså en hypnobirthing-inspirerad kurs, förberedelse, som passar både oavsett hur man ska föda och om man är den som föder eller om man är den som ska vara bredvid.
Med ett helhetsperspektiv, alltså att lyssna på under graviditeten, inför födsel, men också lite postpartum. Att allt det där hänger ihop.
Och man kan använda friskvårdsbidraget.
Precis.
För att köpa den. Så smidigt. Bra. Någon mer? Instagram.
Instagram. Så var det.
Kan ni följa så du Ida, får man följa dig på Instagram? Det får man inte, va? Du har ju privat. Hur ska man höra av sig till det om man
behöver stöd? Man får det.
Ida Ny.
Idlini är det. Det är lite komplicerat namn.
Vi tackar
dig. Ja. Men ni får gärna kontakta mig om det är någon som skulle vilja det.
Så här sa jag faktiskt i början när det begav sig. Jag var bara, hör av dig hela tiden. Och sen så bara, jag kunde inte.
Ångrar
du? Jag tycker jag saknar faktiskt den tiden också, när jag kunde liksom känna att jag kunde svara på allt och liksom engagera mig i allt. Och det var, jag har många som jag hade väldigt fin och nära kontakt med på Instagram.
Men där känner jag att jag är nu. Och jag vill stanna där.
Ja, men det är väldigt nice. Det är men också fint. Just, då hade jag liksom inga barn bara satt kunna på min
telefon.
Det var tider.
Men en sista grej jag måste bara säga till, eller som jag vill lägga till, är ju det här med fantastiska hormonet oxytocin. Alltså jag vet att ni två har promotat och pratat om det mycket i sociala medier och säkert kanske i podden, men det är, jag har gått en utbildning i det, 3 dagars med den här gurun
Kerstin Uvnäs.
Men jag såg det och jag blev så avis. Hon är så mys mormor, men hon är grym. Alltså hon är så
mysmormor, är hon verkligen.
Mysmormor och så vass och cool, alltså. Läkare och professor i oxytocin var helt amazing. Nej, men det var ju bara en sån ögonöppnare. Jag ska inte dra igång nu om oxytocin här när vi har nästan sagt hej då.
Ja, det får bli nästa. Men det är det magiskt. Något du vill säga om oxytocin?
Nej, men gud, bara att med allt runt födsel och graviditet, på med oxytocinkranen. Det finns en av och en på. Allting som får dig att må bra. Och det är allt ifrån god mat till närhet, alltså trygghet. Exakt allt gott vi har pratat om här idag. Men att boosta, liksom, läs på om oxytocin. Hur frisätter vi det?
Gärna redan under graviditeten. Alltså, livet i stort.
Gärna till och med när man inte är gravid.
Ja, precis.
Unna er.
Unna oxytocin i vardagen.
Ja, exakt. Mer oxytocin till folket.
Perfekt, med de orden.
Tack Ida för att du kom hit. Det var jättemysigt.
Tack för att jag fick komma.
Tackar.
Tack Opo för att du orkade ta dig hit.
Jag
uppskattar det.
Verkligen.
Tack själva.
Tack att jag kom hit.
Ja.
Vi ses.
Puss och kram.
Puss och kram.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast producerad av Ami och Fanna Produktion. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.